Hej och välkomna till avsnitt 242 av podcasten En präst och en mammut med mig, Andreas Robert Chalet, kallas för mammut.
Nästan på att glömma bort vad du kallas. Kjell Håkan Dell heter jag. Jag kallas inte för något annat än Kjell.
Nej, men du är präst.
Jag är präst, ja.
Och detta är då...
i mitt intyg som jag har fått.
Ja, detta är då En präst och en mammut podcast.
Ja. Just det.
För dig som är ny lyssnare så är det här en podcast som har liksom, ja, vi avhandlar allt mellan himmel och jord.
Högt och lågt är väl lite kännetecknande.
Och det har vi liksom hållit sedan dag ett. Och det är mycket kristen spörsmål, så kan man säga.
Nej, vi kan säga kristna spörsmål.
Ja.
Så kan man säga. Så blir det grammatiskt riktigt också.
Du står för grammatiken och jag
och står för dramatiken.
Jajamensan, och det gör en präst och en mammut. Det är roligt ju, vi har ju nya lyssnare. Det ser jag. Alltså att det liksom kommer...
Du har buggat dem.
Ja, ja, men att det tillkommer liksom.
Ja,
och,
ja, men det är kul.
Och det är roligt. Så lyssna på det avsnittet så kan ni... backa tillbaka.
Ja, och så kan ni berätta för alla era vänner om den här fantastiska podden.
Ja, som men det vill vi gärna. Sprid ordet. Det här är en god podd. Om vi får säga det själva.
Ja.
Okej, Kjell. Vi ska göra ett nytt avsnitt. Jag tycker att vi ska vara transparenta och säga att vi är kvar, likt förra veckan, på Kåfalla herrgård, ja. Lägergården.
Precis.
Vi är inte kvar i tid, alltså att vi inte suttit här i två veckor och inte rört oss. Nej, utan vi gör ett lite sånt bunkeravsnitt. Vi bunkrar lite.
Ja,
alltså spelar in lite i förtid sådär. Och det gör ju att ja, det har inte gått så länge sedan vi spelade in sist.
Nej, just
tid,
det.
Liksom.
Just det.
Så vi vet
det,
inte.
Så är det. Och precis. Och jag tänkte ju här att du skulle fråga mig vad har hänt sen sist.
Och det kommer jag också göra. Vad har hänt sen sist? För det var ju ändå 24 timmar sedan som vi satt och spelade.
Ja, just det. Och då tänkte jag att jag skulle för en gång skulle ha förberett och tänkte ut vad som har hänt sen sist. Och det är därför att det är så svårt den här gången att hitta på något som hände sen sist. Och då var det så att jag hade en kort lektion i morse på detta läger.
Ja.
Som handlade om hur man kan se Jesus i Gamla testamentet, alltså vi återkopplade först till att Jesus kallas Messias, eller vi kristna tänker att Jesus är Messias, så att det judiska folket fortfarande väntar på sin Messias, men att vi då har vissa texter som kristna som vi kan gå till när vi vill ha, så att säga, ja, bevis är för mycket sagt, men när vi vill ha tecken på att Jesus är Messias och att vi tänker att det är han som vi har väntat, det har vi väntat på, så att säga. Och då hade jag plockat fram det här i en lektion som jag använde för några år sedan när jag hade ett undervisning för lite äldre ledare. Så att det här är egentligen för lite för hög nivå, så att jag raspade igenom det ganska fort. Det var väldigt konstigt. Det här är svårt, så det gör vi snabbare. Men jag gick inte in så djupt på
det. Du gjorde det väl för att du skulle hålla deras fokus. Alltså
det var ju så, precis. Det blir så tuggigt. Man lyssnar inte då i längden om man talar allt för invecklat. Liksom.
Nej.
Det här är ju en värld som de inte normalt befinner sig i.
De är väldigt nya i den, så kan man väl också
säga.
Men du, det är ju väldigt intressant med de tecknen då. Det finns ju massor, men kan du liksom dra dig till minnes någonting som du pratade om på förmiddagen?
Den självklara grejen är väl, eller själva klara texten är väl Jesaja 9. Som man läser till jul. Fredsfursten, ett barn är oss fött. Ett barn är fött, ja, och så vidare.
Mm.
Där man då har tolkat det som att det är Jesus som Jesaja talar om. Förutsägelse, och ger en förutsägelse om. Och därför så läser man ju den som sagt i jultid i kyrkan. Så där är ju en väldigt tydlig, ett tydlig text. Mm. Där man förstår varför man har uppfattat det här som att det skulle kunna vara Jesus. Sen finns det andra som är lite mer, den unga kvinnan ska bli havande och sådär. Ja, det kan ju vara man kan ju tala om Maria då, men det kan ju såklart vara något annat också. Men det här är också en lite mer, ja, inte så tydlig text, så kan man säga.
Just det, just det. Vi hade ett annat pass på förmiddagen och vi kan väl snurra lite vad du och jag tänker där. Jag ställde frågor till gänget vi har med oss kring, ja, ondska och snällhet och godhet och sådär. Med, utifrån Romarbrevet 7 kapitel 7 vers 19. Nu blir det en parafrasering för jag har inte Bibeln framför mig. Men det goda jag vill gör jag inte. Det onda jag inte vill, det gör jag.
Ja, precis. Ja,
det kanske inte var riktigt ordagrant. Men man hittade i Romarbrevet 7:19. Och det handlar alltså om det jag önskar göra som är gott. Det gör jag. Det tar jag mig inte för. Men det jag inte vill göra som är ont, det gör jag.
Mm.
Och så var det lite frågeställning. Vad är ondska? Och det är ju väldigt intressant, tycker jag, att lyssna på. Här var det både ledare och ja, konfirmander, vi ska kalla dem. Och hur de reflekterar, för de är ju väldigt kloka sådär.
Ja, det var många intressanta tankar kring det här, verkligen.
Och jag la ju lite fokus på, försökte spetsa till det lite, att de ondaste människorna, eller hur jag nu sa.
Elakaste.
Elakaste människorna är högstadieelever. Och varför är det så? Och det är klart att det är inte sant, men det är väldigt mycket elakhet som är på högstadiet. Och de går ju i sista året ännu då och kan ju relatera, och jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant att det blir de här svaren om att man vill inte vara utanför. Alltså man vill vara med, och man är osäker på sig själv, man är osäker på sin identitet i förhållande till sin familj, för man går från barn men du är inte än vuxen, och du hamnar i nya sammanhang och det blir mycket frestelser liksom. Så som du inte har behövt liksom deala med när du varit barn, och att den här rädslan, tror jag, att jag vet inte riktigt vem jag är, men det jag vet är att jag inte vill vara utanför. Eller då att jag hackar på min nästa liksom.
Ja, just det.
Och sådär.
Och att det som du säger där, att tidigare har man inte behövt det, för att man har en trygghet ändå. Man kanske har trygghet hos föräldrarna, eller man har trygghet var man nu befinner sig, i skola, förskola eller vad det nu är. Men, och sen så är ju det här en period, sen så har man då, växer man till sig, så att den här förmodade elakheten i högstadiet lugnar ner sig lite när man blir lite äldre sen. Man har kanske en stadigare grund att stå på, man är inte så osäker längre, och man kanske inte har samma behov av att hacka på andra människor. Sen som sagt, det är naturligtvis en generalisering.
Ja, så är det, så är det. Så var ju lite inne på också att senare i livet så på något sätt, och sen blir det väl också bättre kanske på att deala med sådana som du har lite svårt för, alltså också såklart generaliserande, men att du hamnar kanske mer i sammanhang du själv har valt. Alltså redan från gymnasiet så väljer du en inriktning. Och väljer en inriktning så kanske man är lite likasinnade och på något sätt mer peppad för uppgiften i bästa världar. För att du har valt den här inriktningen och vi läser det. Sen kommer du ut så kanske läser efter gymnasiet och pluggar någonting. Det blir ännu mer att det är folk som har valt det här. Och sen att du kommer ut i arbetsliv och förhoppningsvis jobbar med något du tycker är intressant. Och kanske folk tänker lite lika som du gör.
Där var det ju för min del var det, det kan jag se tydligt, att det första gången nästan som jag tydligt kände just det här att nu är vi faktiskt på väg mot samma mål, det var ju när jag började plugga min teologi, alltså
för att bli just det.
Därför där var det ju verkligen så, vi var väldigt många olika typer av människor och liksom personligheter och så som man träffar på utbildningen, men alla har samma mål på något vis, man ska bli präst eller pastor, man är på väg in i någon sorts kyrklig tjänst.
Ja.
Och att man hade vi hade en tro allihopa som gick där, man visste, och lärarna som gick där hade, eller som ledde oss, alltså, hade också en tro. Så det var ju tydligt, där var det ju verkligen så, för tidigare, jag började ändå plugga rätt så sent i livet, 35 eller vad det nu var. Och men det var ändå tydligt att det var nästan liksom första gången, för annars pluggade jag ju först på högstadiet, sen gick jag på gymnasium och det gick en social linje och det var ju liksom en samlingsplats av de som inte kunde
visste,
bättre.
Ja, eller visste vad de ville.
Vad
de ville
lite, liksom.
Ja, visst, lite så.
Inklusive
ja.
Mig själv då där.
Ja.
Och ja, där finns det ingen riktning att vi är på väg åt det här hållet eller så. Och sen efter det så ja, jag pluggade något år på komvux sen så började jag jobba. Så att, jag, det var först efter det här då, som jag kände. Och det, så att jag kan verkligen tro att, jag tror att det kan ligga någonting i det.
Sen var det någon av de kloka unga som sa så här, men och också vi som går är så här pass unga, vi har ju inte ett utvecklat konsekvenstänk. Jag tror inte det var riktigt ordagrant, men det var det som
hjärnan
var...
Hjärnan är inte färdig.
Nej, nej, och ja, precis. Och andemeningen blir ju det, liksom, ja, att vi inte är konsekvenstänk. Och att så konstaterar vi att det var du och jag i rummet då som borde haft ett fullt utvecklat konsekvenstänk. Och det har vi ju inte alltid. Alltså, nej, det är klart att det är bra det. Mycket bättre. Ja, och det handlar ju om att... Men... Dels att hjärnan är kanske de mer utvecklat förhoppningsvis och sen blir ju, man får ju konsekvenstänk av erfarenheter.
Ja, visst. Sen är det inte alltid man lär sig av de här erfarenheterna, men det finns ändå möjligheter.
Det konstaterar vi också.
Det är tydligt att det är
så. Men jag tänker sådär, saker som blir tokerier i, där vi är nu då, vi kan ju gräva där vi står i lägerverksamhet.
Mm.
Så när du och jag började vår resa tillsammans så gjorde ju vi båda två mer tokigheter strukturellt läge liksom. Fast du hade absolut jag var ju på gränsen att gå in i det här, vet det, en fullt utvecklad hjärna, alltså konsekvenstänk, och du var där. Men ändå gjorde vi tokigheter för vi saknade erfarenheterna.
Det är det väldigt tydligt så.
Nej men så är det ju. Alltså erfarenheterna är ju väldigt viktiga för att vi ska lära oss och det här, nu, det skulle jag ju inte säga att det är dem, för att det blir så långt till de kan titta i backspegeln. Men att nu önskar ju inte någon människa behöva lida av utsatthet såklart. Men vi gör det alla till mans under livet. Och det är klart att de erfarenheterna gör ju någonting med oss också.
Mm, absolut,
när man tittar tillbaka. Det kan man ju inte säga till någon som går i nionde klass och har ett helvete, ursäkta ordvalet, just nu och säga så här, ja men om 10 år kommer de att nytta av de här erfarenheterna. Kommer kanske vara så, men det är väl, det blir lite väl nej, så
det går inte.
Så gör vi inte. Ja, men det är väl det som har hänt sen sist. Vi har haft lite absolut. Undervisning. Ja, och det är ju härligt så. Jag hade lite längre startsträcka att komma in den här gången kände jag för annat som drar. Men just nu känner jag att det är ett gott läge, det är ett gott gäng. Och vi har
just väldigt, det. Nu skulle man kunna stanna några dagar till. Liksom.
Ja precis. Men vi är på sluttampen.
Ja.
Något annat om där vi är nu?
Jag tittade inför det här avsnittet så funderade jag på vad ska vi kunna prata om. Och jag gick igenom, väldigt ytligt såklart, en massa gamla böcker. Det är ju så att om den här som är, det är ju en kristen gård.
Mm.
Och har så varit sen, var det nu är, 1900-någonting.
Någonting, ja.
Och det finns ju väldigt mycket gammal kristen och uppbygglig litteratur här på hyllorna. Och jag tänkte att kanske man kan hitta något litet guldkorn här, liksom ärligt talat, något som vi kunde reta oss på.
En gammal så, oj, tänkte
man så tänkte man så här då, fy, vad mycket bättre vi är nu. Så.
Klappas men, lite.
Ja, precis. För jag vet, det var något år sedan så tittade jag i någon sån här bok här och hittade. Och sen, vad är det här? Och så, om någonting med att sjukdomar var Guds straff. Och var det
just det.
Men jag hittade inte så mycket.
Nej.
Men det finns mycket, så säkerligen mycket fin också kristen litteratur. Problemet är ju att även om det skulle, innehållet i den skulle vara fantastiskt, så är det ju om ett gammaldags språk som det ibland är svårt även för mig att ta till sig. Liksom. Man orkar inte riktigt, eftersom vår tid, inte bara här på jorden utan på allting, är begränsad, så har man ju inte alltid i världen att sätta sig i en fåtölj och gå igenom
som man kan förstå.
Även om jag i teorin skulle vilja göra det. Jag skulle vilja att, men jag sitter 3 timmar idag och går igenom den här boken. Men det kommer ju aldrig någonsin att hända. Utan då måste det vara någonting som funka på en gång. Eller man känner, det här kan vara något liksom.
Precis. Hörru du, en annan sak, för det kan vi bara stanna för en sekund. Det vi pratade om och ondska, så liksom avslutar vi någonstans i, men vad är vänskap och snällhet och varför gör vi goda gärningar typ. Och sen bad vi dem i grupp måla så vi kunde ha inför mässan, som liksom någon altartavla kan man säga. Måla godhet och ondska för vad det är för er. Och nästan alla gjorde så att de drog ett streck i mitten och så ritade de på ena sidan det de upplevde godhet och på andra sidan vad de upplevde ondska.
Ja, just det.
Och då, jag minns inte alla, för det var väldigt vackra skapelser. Men ändå konstellation, de målade på ena sidan, och det förstår jag, i den onda sidan, Trump, Pablo Roberto,
Jimmy Åkesson,
Ku Klux Klan och någonting annat. Och det var en väldigt skicklig konstnär, för man såg direkt vilka det var.
Ja.
Men det var en onda sidan.
Ja,
på den goda sidan var det Bamse och Svampbob.
Ja. Förhoppningsvis tänker
det kan vara någon mer, men det är de två jag kommer ihåg.
Ja, just det.
Tänker så, är det godhet? Alltså att Bamse är en god symbol, det har vi väl...
Så är det nog.
Och Svampbob kan jag förlita om. Men det var väldigt roligt, för det var väldigt tydliga... Alltså dels personer och då någon form av rörelse på den onda sidan. Liksom. Ja, Ku Klux Klan och de här personerna. Mm. Och sen hade Bamse och Svampbob. Det var bara en...
Ja, jag tänker att jag hoppas att det finns några andra som är goda och som finns.
Ja, liksom, lite så.
Vis,
så att inte förlita vårt hopp till att...
Bamse ska komma och rädda oss.
Eller svampbob. En tvättsvamp. Vi bara trycker på honom så rinner ut livet ur honom. Det är inte kul att vara svampbob.
Nej, det är inte. Och nej, Bamse inte gäller att han har dunderhåning också.
Ja, precis. Dunderhåning. Ja, dopad björn. Men du... En annan sak. Sen ska vi gå vidare.
Men
det händer en sak nu med.
Ja.
Så här, för nu kan vi ju vara så transparenta, för de som är här och lyssnar, de kommer göra det efteråt och då spelar det ingen roll. Vi har ju haft lite mössproblem.
Ja,
som
vi har, inte med mössor då,
nej, med möss. Nej, med möss. Sådana på fyra ben med svans och päls som har rört sig lite runt här. Och det är bara, vi är en liten grupp av ledarna som vet om det. Och vi försöker hålla det tajt, för dels vill jag inte skrämma upp någon. Nej, punkt. Jag vill inte skrämma upp någon. Punkt. Det finns ingen dels, utan jag vill inte skrämma upp någon. Och att det blir så här, folk börjar stå på stolar för de tror att de ser möss. Men det springer lite möss, det ska jag väldigt säga. Och då säger jag till, Karn som driver detta, och det är ju en sån stereotypisk, kan man säga så, för det låter negativt, men det är ju en riktig karakar. Han kan köra alla världens fordon, verktyg, och
just
kan
det
lösa alla problem, och har en väldigt basig röst.
Ja, just det.
Skrovlig,
han kan kasta kyrkbänkar med böjd hand.
Och här i fråga är ju äldre. Och vi har ju hjälpt honom att jobba ibland och sådär. Man hänger ju inte med.
Nej, alltså, det vet man verkligen inte. Liksom han...
Stark och stor och sådär. Då fick jag fatt på honom och så sa jag så här, men det här är, ja men vi vet om det. Och han bad ju om ursäkt liksom, men vad ska han göra? Och så sa, men du kan sätta ut lite fäller och sådär igen. Ja, det ska jag. Och då sa han det så här, ja alltså... Det är tur att det är du, sa han till mig då, som bor i rum X. För att där var ju liksom starten på att de här mössen kom in. Genom handfatet som är i ditt rum, för det är lite speciellt. Mm, så här. men det gör, känns det jobbigt så här?
Men det är lite tvåtrevligt så här.
Nej, och jag vet, det var ju bra till mitt rum. Och det är det väl på ett sätt. Men jag vet, nej, det är ingen fara.
Men nu kan du inte riktigt släppa tanken på att det kommer en liten mus upp.
Nej, då skulle du... Jag ser också att de var...
Eller tvättar, gör i morgonbitten. Så kommer det lite små ögon och små öron.
Precis, för de hade börjat liksom första spåren. Det var ju i runt sängen där då, kan vi säga. Där jag lägger mitt huvud. Och vi får se när nattens vila kommer. Om jag tror att jag ser en sån här... Rat King, eller vad de heter, när man vet klumpat ihop sig så här äckliga.
Nej,
nu är det inte det, för det här är ju små skogsmössor. Ja, de är väldigt...
Det kanske blir en upprepning av något som vi berättade här 2015, tror jag det var, i den här podden, när jag fick med en spade slå ihjäl en ekorre under brinnande läger.
Just det!
Så att jag vet inte om du ska ha en spade bredvid sängen, ifall det det kommer upp en råtta där eller mus.
Just det, det är det jag tänker att jag bara kan ta den och kasta ut den.
Ja, det kanske är trevligare än att slå ihjäl den och få blod och grejer på. Nej, fy, det vill vi inte vara med.
Nej, men där ja, och det jag ville landa i, hade någon annan frågat? Hade du frågat så här, du hade kommit, då hade jag kunnat säga, men gud vad äckligt sådär. Ja, så vill jag gå. Ja, men när det var den här.
Gör det dig någonting att det kommer en råtta?
Sådär. Och då så här, nej men det gör ingenting. Och så här, jag sätter ut fällor och jag åker hem sen. Då sa jag vittrar dem. Jag tar hand och sätter in nya. Och det gör jag ju, men jag hade inte varit lika tuff. Och det är ju fånigt av mig såklart. Men han drar fram någonting igen. Man vill
bevisa att man är en man. Ja, just det.
Gud vad fånig vi är. Men eller jag.
Men det är en mycket god och kristen man.
Ja, verkligen. Men ja, han kan saker som jag inte kan. Det är också,
det man kan
är,
man verkligen säga.
Att man är också lite imponerad av honom. Ja. Så är det. Hörru du, vi lämnar det. Och så går vi över på någonting annat, tänker jag.
Ja.
Ska
vi titta på en artikel. Det här är lite svårt för oss egentligen, men att säga någonting om. Men det är en intressant artikel i tidningen Dagen.
Mm.
Dags att tala om hederskulturen i frikyrkan.
Jajamän.
Och då är det en man som heter Erik Lundström, teologie master i kyrkovetenskap, socionom och diakon i Svenska kyrkan. Han har skrivit en masteruppsats som heter Kristen hederskultur, en studie om hedersrelaterad eklesiologi i pentekostal karismatisk kontext.
Okej, nu får du sätta ett, vad är det för någonting?
Ja, eklesiologi har ju, alltså eklesia, det är församling. Alltså,
yeah.
så att det, och pentekostal, ja, det är ju pingst, alltså pingströrelsen. Mm. Och karismatisk, ja, det handlar ju om att man, ja, hur ska man förklara?
Ja, men det ordet det, kanske man det kanske förstår. Man
känner till ändå.
Ja, fortsätt.
Ja, och då så har han alltså publicerat en sån studie vid Uppsala universitet. Och han undersöker hur kyrkosynen som bland annat återfinns i exempelvis pingströrelsen och trosrörelsen bidrar till hederskultur. Det begränsade materialet, hämtat ur pentekostal karismatisk miljö, består av predikningar, undervisningslitteratur, pastorers sociala mediekonton och djupintervjuer.
Mm.
Och sen är jag noga med att tala om att det som vi normalt kanske talar om när vi talar om hederskultur, det är någon sorts gradskillnad där, men det är inte den typen som man av
som Aftonbladet har skrivit om i tider. Alltså den bilden vi gemene man har liksom. Alltså det gör jag noga, men det jag kan tycka är intressant är att, för att hör man ordet hederskultur så drar man ju man, jag tror att jag kan säga man i det här fallet, så är ett lika med tecken till islam. Och det är ju inte rätt.
Nej. Precis.
Och det där, lite det han visar på, att vi har hederskulturella dragningar, eller jag hittar inget annat ord, inom kristenheten också. Ja. Mm. Och det vet vi. Jag vet inte om du har sett. Nu går jag ifrån det här helt och går till något helt annat. Jag vill vara noga med det, för det har ingenting med det här att göra. Men jag såg hela den här serien om Knutby härom dagen.
Mm.
Och jag hade väldigt bra koll fram till liksom morden skedde där. Och det är ju många år sedan, det var 2004 då.
Med
Helge Fossmo och så vidare. Men sen, och det var ju en del. Men sen var det ju mest om vad hände efter med Kristi brud och hur den här församlingen sluter sig. Och det är kanske, det vore intressant att återkomma till om du också tittar på den vid något tillfälle. För det var väldigt intressant vad som hände psykologiskt och allt sådär. Men där finns det ju väldigt mycket hederskultur också, att församlingen påverkar hela liksom familjen och hela familjen blir drabbad och gör någonting så drar det skam. Där pratade man mycket om antingen var du, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var, antingen var du fel eller så var du rätt. Det kan vara någon andra sådana då, motsatsord, men det var väldigt intressant. Jag rekommenderar, det ligger på SVT Play för alla er som lyssnar på podden. Men nu går vi tillbaka till den här artikeln som inte är samma sak, men och här står det då, att precis som inom traditionell hederskultur kan individens agerande påverka hela familjens anseende även inom kristen hederskultur. Det handlar om att sköta sig för att inte sätta käppar i hjulet för exempelvis föräldrarnas avancemang. Tack. I församlingen eller att själv få delta, sen står det här som ett exempel i lovsångsteamet eller någonting annat liksom.
Just det, så att för att man ska förstå det, ja. Jag ska förstå, så handlar det om att, alltså att om en ungdom, säger vi,
ja.
Missköter sig på något sätt, alltså ur kyrkans synvinkel, ja. Kanske, jag vet inte, kanske blir påverkad av något, ja. Så, eller och upptäcks med det, att den här ungdomen då för det första inte kanske själv kan få vara med i lovsångsteamet därför att han har betett sig, eller hon har betett sig på ett sätt som inte är okej i kyrkan och i Guds ögon enligt deras syn då, och dessutom kan man det falla skuld även över föräldrarna då, som har kanske sett det här utan att ingripa, eller vad man nu ska säga,
ja, liksom. Ja, precis.
Det måste ju vara så man ska,
yes, precis. Sen finns en annan del som är väldigt är komplex, och återigen så är han ju noga med att han har ju liksom såklart inte hela bilden, utan utifrån det som han har sitt material så. Mm. Men han skriver också om individens sexualitet, en angelägenhet för många också i den kristna hederskulturen. Man kan beskriva det som att den unge sexualitet inte lämnas åt slumpen. Det förutsätts vidare att alla följer påbjudna livsstilsregler. Pastor, ledare och föräldrar gör sitt yttersta för att påverka unga sexualitet. Alltså det handlar ju mycket om ska vänta med sexuellt umgänge tills du har gift dig, kan det vara, eller att det är ju inte helt lätt i vissa av de här miljöerna, traditionerna kommit som homosexuell till exempel.
Just det.
Och
det står också att man ska välja en partner med en viss livsstil och uppsättning av värderingar.
Precis, man precis.
Välja en person som också passar in i den här miljön så att säga då.
Ja.
Och där är ju väldigt intressant, eller hur man nu ska uttrycka det, den som trotsar normen riskerar att bli öppet ifrågasatt och korrigerad. Personen riskerar också att uppfattas som oren och därmed inte andligt tillräknelig, och det här är ju förfärliga saker.
Ja, verkligen. Och sen fortsätter det också med traditionella könsroller är en viktig beståndsdel i hederskultur. I min studie kommer det bland annat till uttryck genom heteronormativ undervisning i församlingen. Det heterosexuella äktenskapet beskrivs som en eldstad för att den sexuella elden inte ska sprida sig och bränna ner hela huset. Det är ju en väldigt stark bild. Ja.
Att bryta mot oskuldsidealen jämförs med bilden av att falla över ett stup eller bli en äppelskrott som ingen vill ha.
Precis. Och sen där längre ner så står det om uteslutning som påföljd efter liksom normbrott då, inom den här normen.
Mm.
Att man inte längre får vara med. Här står det att exempelvis inte får delta i familjehögtider på grund av misskötsamhet. Jag har ju för dålig koll. Jag har insyn i vissa församlingar och jag känner många pastorer, och jag känner inte igen det här, för det här känns väldigt tillspetsat, eller inte tillspetsat, det här är väl det, han har väl valt det som är mest sticker ut mest, alltså, för att det också ska bli
en
studie. Ja, men precis. Vi kan ju, både du och jag, för lite om det, men det stämmer inte överens med min bild, det vill jag ändå vara tydlig med att säga. Men det är klart att det sker, och det sker säkert på fler platser än vad vi vet, och det sker säkert i våra kontexter också, fast kanske mer inom, liksom, inom familjen än framifrån predikstolen, så att säga.
Ja, just det. Och framförallt tänker jag att det har historiskt sett säkerligen funnits även i Svenska kyrkans
såklart
sammanhang. Så, ja, så att, nej, den där skämmer ut sig och nu kan jag inte gå i kyrkan för att den har skämt ut sig och sådär.
Mm. Och om vi lämnar liksom ordet hederskultur och bara så här, för jag vet inte vad jag ska lägga för kategori, men som sker i kyrkan, det är ju så här. Alltså nu är det något helt annat, men det var en väldigt, väldigt snackis i en av kyrkan hos oss. När kyrkoherden inte hade rakat sig.
Ja, just
alltså
det.
Alltså just det. Något helt annat såklart. Ja. Men då kunde man inte lyssna på predikan från kyrkoherden. Jag likställde inte alls med hans, för det är något helt annat. Men jag bara en bild att man kan tänka så här, att i kyrkan så är det väl fritt från fördomar, nej det kanske inte folk tror, men att man ändå är snälla mot varandra.
Ja,
alltså
ja.
Det tycker jag att jag möter när jag folk som så får höra så att du jobbar i kyrkan och när jag berättar så, ja men vet du, vi har en hel del så här, arbetsrelaterade problem, det finns mycket sådana saker, då bara, va? Inte ni liksom, är det inte en god stämning?
Mm,
och sen, ja det finns mycket skitsnack som är väldigt okristelig. Alltså jag vill inte gå in på detalj för att inte hänga ut någon, för det är ganska så nytt. Men kom en grupp och pratade om en av, alltså en grupp som inte är anställda, pratade med mig om någon anställd. Så här, men den här personen gör ju så. Och det var bara ren bullshit. Och då vart jag förbannad. Så här, nu går ni och sprider liksom... Nu går ni och sprider lögner. Mm. Det här finns ju inget belägg för. Nej men det var tant X sa det. Jaha, men vad fick tant X för? Nej, hon hade ju bara stoppat upp fingret i luften och känt vad det låste och ville döma ut den här personen. Ja. Då var det alltså, så oerhört okristligt beteende.
Mm, Och det är väl det, och det, nu lämnar jag såklart också den här, jag är inne på din avdelning här, att det här med att ja, jag gjorde praktik i en ganska konservativ församling där man då sa att det riktigt illa sak som kunde hända var om prästen hade fel färg på skorna när han kom för att predika och så. Och det är en grej och då har man någon sorts uppfattning av sig själv som liksom, vad ska man säga, moralens väktare. Man måste tala om liksom att ja, det här, jag vet ju hur man beter sig, men den här personen vet ju inte det. Jag själv, om jag nu ska gå till mig själv, har ju sett väldigt lite av sånt här. För att i det sammanhang jag har funnits så har jag bara upplevt egentligen att församlingen är väldigt mån om sina präster. Att man ska, de vill prästen väl. Liksom. De är inte ute efter att på något vis racka ner på prästen eller tala om att den har det eller det dåliga beteende, utan man vill sin präst väl liksom, på något vis. Så att, men det finns ju verkligen någon sorts, som vi har talat om förut, någon självtillräcklighet ibland i kyrkan. Liksom, vi mot dem, så här, vi som vet hur det ska gå till mot dem som inte riktigt känner till det här och så.
Ja, fast vårt uppdrag är att, det blir så konstigt, för att vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Berätta om Jesus. Tycker jag, så tolkar du och jag det, kärlek, nåd. Och sen kan det inte bara vara det, för att det blir också konstigt i vågskålen. Jag vad du vill, för det vill vi ju inte heller.
Nej,
det
precis, går
inte. Vi kan inte plocka alla russin i kakan, men det ska ändå vara det. Eller det tycker ju du och jag, att det är nåden och kärleken som är det stora och det viktiga.
Det stora, absolut.
Och då blir det så konstigt också, för att det, i den här artikeln, eller den här skrivningen, så handlar det om mycket att man ska ju vara... På ett visst sätt, för att man ska kunna vara missionerande och föra budskapet vidare, men det blir inte, jag vet, är det en sån kontext, det blir så svårt med trovärdigheten, för då duger man inte om man inte själv lever så, och det var inte så Jesus menade och ville. Det tror jag absolut inte.
Jag såg en bild på Twitter idag, den står på engelska, nu ska jag nu försöka översätta det.
Ja.
Det var liksom så här säger den kristne. Det var liksom ena ruta, var två rutor på varandra. Så här säger den kristne: du måste läsa din bibel.
Ja.
Vad den kristne egentligen menar: du måste tolka din bibel på exakt samma sätt som jag gör, för annars är det fel.
Ja.
Ungefär så då.
Ja.
Och det där är väl ganska träffande, tänker jag mig, i vissa sammanhang och ja, i många sammanhang helt enkelt.
Ja.
Det jag slås av nästan allra tydligast, som säger i den här artikeln som, om den här studien då, det är han själv som har skrivit artikeln, han som har gjort studien. I hederskulturer är det vanligt att man är bevakad och kontrollerad.
Ja.
Gudsbilder som beskriver en gud som ser allt, inte minst misstag och synder, fungerar också i sig som en effektiv kontroll av unga som ständigt är övervakade från himlen genom sina samveten.
Ja.
Flera predikanter uttrycker hur de tar sig rätten att vaka över släktingars eller vänners livsstil, särskilt i fråga om hur personen väljer att hantera sin sexualitet.
Ja.
Och just detta med att man tar Gud liksom och så här, Gud ser dig liksom. Det är ju den klassiska, Gud ser dig. Vad du än gör, Gud. För jag gav just ett bibelord. Det var några av våra ledare här som kom och ville ha ett bibelord inför en andakt ikväll. Och då tog jag fram en av mina favorittexter, Saltarsalmen 139.
Mm.
Du omsluter mig på alla sidor. Och det handlar ju om, vad jag än är så ser Gud mig. Mm. För mig är det ju positivt.
Mm.
Men i det här fallet kan det ju vara väldigt negativt. Vad jag än gör, liksom, till och med när jag är inne på toaletten så ser Gud mig. Liksom.
Mm.
Och det är ju
skrämmande. Ja, och det här blir fruktansvärt. För att det är då, om man predikar så att till unga att Gud ser allt du gör. Mm. Och straffar dig. Gud känner och vet allt du tänker. Ja, då, det blir fruktansvärt.
Jag kan tänka
för att du och jag använder oftare ordet Gud är med dig i alla situationer.
Just det.
Och stöttar dig, finns för dig. Ja,
ja, det Gud går vid din sida.
Och så vidare.
Sagt, jag ser det som en
omsorg. Absolut, en omsorg. Liksom. Ja. Och inte en
ingen övervakning.
Nej, precis. Och avslutningsvis bara så handlar det också om då att konsekvensen blir att folk lämnar sina sammanhang med buller och bång. Och det har vi varit inne på tidigare. Att om det blir så tydligt och så passar man inte in, ja, men då lämnar man inte bara kyrkan utan stänger dörren till sin tro för all evighet och framtid. Och det
precis,
det är ju inte det.
Och sådana människor har jag ju träffat. Jag, som sagt, jag har inte befunnit mig i de här sammanhangen. Nej. Däremot har jag träffat människor i samband med olika förrättningar eller kyrkahandlingar som det heter egentligen. Som berättar då att nej, men jag hade en eller jag uppväxt i ett kristet familj, eller de kanske berättar att den avlidna uppväxt i en väldigt strängt kristet hem och de fick inte göra någonting och sådär, och därför att Gud såg dem och sådär. Och därför så lämnar personen i fråga allting som du säger. Alltså man kan inte tro på, om man kommer därifrån så kan man inte hitta tillbaka till Gud så lätt. Sen är det ju andra som berättar att de faktiskt har efter många år hittat tillbaka till Gud, inte till det kyrkliga sammanhang, men till Gud. Och det är ju, då slutar det på något vis väl ändå. Men det är väldigt lätt, tror jag, att man säger nej, men den här Gud, om det här är Gud, då vill jag inte vara med. Liksom. Om Gud är någon sorts, elakt uttryck, polis som står och kollar mig hela tiden vad jag gör. Mm. Och blir det fel så straffar Gud mig. Och sen, för eftersom speciellt det som vi vet att vi alla gör fel.
Hela tiden. Ja.
Jag tänker fel saker, jag säger fel saker, jag gör fel saker.
Syndar med tankar, ord och gärningar.
Verkligen.
Ja,
ja, men det gör
man. Ja, hela tiden. Så det, usch, jag blir dåligt när jag läser sånt här. När vi diskuterade ondska i förmiddags och onda handlingar, så kom vi någon in på religiösa
just
krig. En sån här sak blir ju komplex för att man har sin absoluta övertygelse. Alltså det finns säkert några som har blivit fått i en sån hederskulturell kristet sammanhang som har fått smak på makten. Helt övertygad om det, såklart.
Mm,
och väljer att övervaka, straffa, skuldbelägga för att man har blivit så berusad av makten.
Ja.
Så. Men det finns också andra som bara har sin absoluta övertygelse.
Mm.
Jag har suttit i diskussion många gånger med kristna som har en helt annan bild av saker än vad jag har. Och det är ju inga onda människor, såklart.
Nej,
utan
nej,
det är bara att vi tycker och tolkar och har ett, kommer från en kultur, en kontext, arv, kan lägga in många ord, som gör att vi tänker helt olika.
Mm.
Och det kan ju, det är ju, gör ju saken intressant, för att det är en vettig människa att diskutera med. Men det gör det ju också väldigt svårt, för man vill ju bara, men du är ju dum i huvudet.
Mm.
Men det, du har ju din övertygelse. Sen tycker jag ju inte att den är rätt, men du har det. Och det är av din, ja, hjärtat du säger det här liksom.
Ja,
ja,
just
det. Ja, det är väldigt svårt alltså. Mm. Det och sen blir man, men det har man ju slagit ifrån sig vid detta lag, men att alla liksom, ja, men ni kristna är så här, det ordet vill jag aldrig höra.
Nej,
för att det är också de Trumps starkaste väljarskara, ja, men det är ett höger Texas kristna som älskar Bibeln, vapen och Trump.
Ja,
var det något jag såg på Facebook häromdagen. Och då kände jag så här, de vill jag inte bli på något sätt ihopklumpade.
Nej, jag såg bara en rubrik på Kyrkans Tidning idag när som hastigast bara titta igenom. Och det stod just att en katolik i USA som var intervjuad där och säger att för oss katoliker är Trump den bästa kandidaten.
Ja.
Och som sagt, nu läste jag inte artikeln, nej, så jag kan inte säga det. Det kanske var en god människa även detta. Men det, nej, jag vill inte heller buntas ihop med den typen av åsikter.
Så. Nej, det är svårt. Bingo. Nej, men det är oerhört svårt och komplext.
Ja. Ska vi gå på andra?
Ja, men det gör vi verkligen.
Och nu är det en sån här text, förstår du.
Mm.
Käre man,
lite mer lättuggat.
Som inte är så lättuggad. Så här, jag tänkte först när jag förberedde mig här att jag läser bara ett par rader.
Ja.
För de kan jag förstå.
Ja.
Men jag väljer ändå att läsa hela texten. Ja,
Är det nu vi lyssnare här ska luta oss tillbaka och spetsa öronen?
Nu ska ni absolut spetsa öronen.
Ja.
Och det här är ju så att kommande söndag här så är det 22 söndagen efter trefaldighet. Och rubriken är frälsningen. Jag läser ur, gissa vilket evangelium?
Johannes.
Självklart. Jesus sa, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också, han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.
Vid såna här texter så är jag så glad att det är du som är den skolade teologen och jag som är teolog baserad på erfarenhet och självlära.
Ja.
För här är svårt. Så här. En sån här text, alltså del 1, ljus följer mörk vid ljus.
Mm. Ja,
den kan ju du som predikant vrida åt vilket håll som helst. Sen vi gillar Bibeln, vi förstår inte Bibeln alltid, ganska ofta inte vissa texter. Och men här finns det ju en, jag ska inte säga en fara just där, men det finns ju texter som det går att vrida åt vilket håll som helst, som man inte riktigt förstår. Jag hängde med de första raderna, sen är jag borta.
Och det var ju så lite för mig också, för att det var de här, jag tänkte ju läsa, när jag sa att jag bara tänkte läsa några rader, så var det just till det här med tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljuset.
Ja.
Alltså jag förstår, så länge Jesus finns hos er, i det här fallet hos lärjungarna, så då har ni ljuset där, passa på, nu har ni ljuset här liksom. Vandra medan ni har ljuset. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Utan Jesus vet vi inte vart vi är på väg. Liksom. Och det skulle jag ha valt, om jag skulle predika på söndag så skulle jag ha predikat på det utifrån de raderna.
Ja.
Men sen, trots att han gjorde så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Det här är ju, herre, vem har trott på det vi fick höra? För vem har Herrens makt uppenbarast? De kunde inte tro, för Jesaja säger också. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan. Men varför? Jag tänker, om det är så att det är Gud man menar som har förstockat deras... För det är på samma vis som jag har alltid haft så svårt att förstå det här med Mose som tar ut folket ur Egypten. Och det berättas ju där att alltså för farao vill ju först inte släppa de, ja, Israels folk. Så att då skickar Gud en massa plågor. Men det som också står är att det är Gud själv som har, jag kommer inte ihåg hur det formuleras, men förstockat faraos hjärta. Så att han...
Ja, just det. Det är,
inte,
han som,
det är Gud som gör så att farao inte vill skicka iväg folket. Iväg,
ja.
Och varför? Alltså... Ja. Det, då låter, för mig blir det ju Gud som är den onda på något vis. Ja. Här. Och det är samma här. Om Gud har förstockat de här människornas hjärtan för att de inte ska se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade.
Mm.
Vad hamnar vi då?
Jag vet inte, men det är väl för att du och jag inte bara ska kunna plocka russin i kakan att det inte bara är nåd och kärlek och,
nej, just
och,
det, just
och sådär.
Vi bestämmer att den här bibeltexten handlar om oss helt enkelt.
Nej, men jag vet inte. Sen åter, när du och jag tycker att det är svårt och det tycker jag är rätt, mm. då är det ju också där tidskontext, samhället, ja, hur det ser, ja, ut och sådär. Och framförallt ännu mer i Gamla Testamentet.
Ja,
vi förstår inte. Vi lämnar det där.
Ja.
Jag kan inte säga mer. Vet du vad jag tycker om dagens avsnitt? Jag tycker att det vi gav oss på idag var svårt. Ja. På riktigt svårt.
Mm.
Och man liksom... Man vill inte snubbla när man tycker att någonting är viktigt och på riktigt, för det var det idag. Men jag tycker att det ibland krävs det av oss att vi går den svåra vägen. För att det utmanar oss, och jag tror att det är utvecklande för både oss och våra, förhoppningsvis, lyssnarna tycker det också. Att ge oss på saker som inte bara är enkla. Sådär. Så det, vi ska vara stolta över det.
Ja,
att vi vågar.
Ja, det
var varken det vi pratade om eller bibeltexten. Det var inte lätt idag.
Nej, det var det verkligen inte. Däremot så kan jag bara som avslutning på det här tycka att de sista raderna här i den här.
Kör igen det.
Mm. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Ja. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogen.
Mm.
De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Är inte det lite kopplat till den texten som vi var inne på?
Ja, verkligen.
Den här studien med hederskulturen.
Ja.
Alltså att man vill inte erkänna att man har ett tro på ett annat sätt.
Ja.
För att då kan man bli utesluten ur den här situationen, det här sammanhanget. Ja. Och de älskade det här sista... De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Det, så är det väl inte riktigt. Men jag kan ändå förstå att man vill ha människors acceptans trots att man kanske själv har en annan övertygelse. Så att säga.
Och det var ju exakt det här vi pratade om inledningsvis och vi pratade med våra ungdomar om idag. Att vi väljer att göra elaka handlingar för att inte bli uteslutna. Och att då kan man säga äran från kompisarna är högre än äran att göra rätt.
Ja, ja, så, absolut. Så ska man kunna omformulera det där.
Det har varit en bra sammanfattning på alles. Var ska du sjunga för oss?
Jo, idag tänkte jag sjunga. Apropå att rubriken är frälsningen så tänkte jag först sjunga Pärleporten eller som en sådan.
Oh.
Ja. Men den tänkte jag inte sjunga nu för den sjöng jag rätt så nyligen om jag minns rätt. Så jag tänkte istället för sjunga 313 som alltid passar tycker jag. Min frälsare lever. Jag vet att han lever.
Även Kalle Ankas registreringsskylt.
Ja, just det. Det är det, ja. Kalle Anka har en psalm som registreringsskylt. Min frälsare lever. Jag vet att han lever. Fast världen har sagt han är död. Och inget kan skilja mitt hjärta från honom, ej änglar, demoner och nöd. Min frälsare lever, jag vet att han lever, jag honom får möta till sist. När jag har lagt av mig min kropp som en klädnad, befriad från ångest och brist. Ej så som man råkar en främling på gatan, nej så som man ser på en vän. En vän man har drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen. Ja, öga mot öga i klarhet och jubel och värme och friskhet och glans. Vi lever med honom som här vi har anat. Vi lever för alltid som hans.
Tack. Min frälsare lever. Det är väl en god sak att få.
Salmoks tanke, absolut.
Tanke, precis. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Det gör vi. Tjingeling.